Då var det måndag igen om du lyssnar när den här podden precis släpps. Och om du lyssnar senare så är det en annan dag. Men du är ändå lika välkommen till På jakt efter framtidens kyrka. Idag med gästen Pelle Bäckrud. Stämmer?
Absolut, det stämmer. Ska vi ta en tillrättavisning direkt? Jag tror inte det är måndag, jag tror det är tisdag.
Ja, men det är måndag när podden släpps.
Ah, okej. Okay.
Men det bevisar att du är på kornet också. Och att du också avslöjar att det här inte är livesänt. Det är bra det. Du, Pelle, jag brukar alltid inleda den här podden med att be gästen att presentera sig så kort och så bra som möjligt. Mm. Vad säger Pelle då?
Nej, men då började jag med att tänka till lite innan, för jag har ju hört något avsnitt och insett att det får inte bli den längsta egna berättelsen. Men jag säger så här ungefär att 43 år Gnosjö, där börjar livet, följs med 13 år i Växjö och numera 16 år i Tibro. Och om någon nu la ihop de siffrorna snabbt så blir det ju faktiskt 72. Så man ro till sommaren 72. Och just den här grabben i Gnosjö, jag vet när han var 17 år och äntligen, han är äldst av 9 syskon också, den här Pelle. Och som är en storebror där till 9 syskon, så först när jag var 17 bast så fick jag eget rum, för pappa hade byggt ett nytt hus till alla dessa ungar. Och jag har ett minne av hösten 71 när jag har en bön till vår Herre som var ungefär så här, att jag fattar väl Jesus att jag, Gud, att jag kommer då kanske träffa lite tjejer sådär, men jag ber redan nu att det skulle vara kul om jag kunde få det allra, allra bästa du kan tänka dig. Mm. Det var en äkta bön av den här 17-årskillen. Och ett halvt år senare så, uppe i Grövelsjön, så träffade jag Gunilla. Jag trodde hon var äldre än jag, men det visade sig att hon är inte, utan vi är jämngamla, det skiljer bara 9 dagar. Mm. Så det är min livskamrat Gunilla, och så har det blivit 5 barn. Emma, den äldsta, fyller 50 snart. Och då har jag förstått att en del fyller ju 50 i år, eller hur? Mm,
ja, men det är också egen erfarenhet av. Ja.
Precis. 5 barn från den som fyller 50 till den yngsta Robin som är 37 till hösten. Sen har det blivit 12 barnbarn också. Från 22 i sommar till 7 på den yngsta. Så att otroligt välsignad. Mm. Ja, det är det korta om mig, kanske. Tidsmiljonär för tillfället då, alltså panschis, fritidsforskare, vad man nu vill kalla det.
Och innan du blev det, vad ägnade du yrkeslivet åt?
Jag har de sista 30 åren varit inom företagsvärlden och drivit och ägt företag. Och det var ju också ett av skälen till att jag kom hit till Tibro. Mm. Så det har varit. Det har tagit mycket tid, absolut, men när det inte har varit det så har det varit, det får gärna vara ganska mycket MC. Det är ett stort intresse. Jag älskar att fortfarande sätta mig på vingen och dra iväg med lite polare emellanåt.
Ja, just det.
Gärna mina 4 bröder. Vi har det som sommarnöje. Absolut varje vecka i sommaren. Då är vi ute och kör. Ja. Och uppe på det sen kan vi ju säga kort också då. Det är väl hundlivet som jag tycker får ta tid. Och just nu är det en 15 veckas brun labb som går hemma och äter upp snart halva huset. Så att, vi har ett roligt hundliv just nu med 2 stycken hemma.
Ja, det är bra.
Kort om mig.
Och sen vet ju jag att vid sidan om alla de här bitarna att församlingen, kyrkan, har alltid legat dig varmt om hjärtat. Eller är jag rätt när jag säger att det alltid har gjort det?
Ja, men det är det. Jag älskar ju en bibelvers, eller det finns ju flera som talar om det här, om hur Guds trofasthet och nåd går från generation till generation. Mm. Och min favorit när jag var ung, det var faktiskt farfar Hartvig och min farmor Edith. Det var de två som startade församlingen, pingstförsamlingen i Gnosjö. Så att jag växte upp med det här, och pappa var äldst av 8 och som sagt jag är äldst av 9. Så att, nej, men jag har fått med mig det här från söndagsskolan uppåt. Absolut, det har blivit mycket församling och mycket sång- och körledarskap och annat genom åren.
Ja. Men du har aldrig jobbat i kyrkan, va? Du har aldrig haft liksom en pastortjänst eller så?
Jag är inte, ingen utbildning där, utan jag är absolut lekman, det vanliga prästerskapet.
Och också om vi bara tittar det jag känner till härifrån i Tibro, har du varit ordförande i församlingen, va?
Mm. Jag fick, man kan säga att jag var ganska klar över, tror jag, alla år att, som sagt, jag bodde ju, när jag bodde i Växjö, när vi flyttade till Växjö då, 97, då lämnade vi Gnosjö, men våra fem barn har ju vuxit upp där. Och kom med i Ulriksbergskyrkan som var fantastisk, eller är fantastisk församling på alla sätt och vis. Men jag var nog ganska klar över hela tiden att jag ska aldrig få frågan om att gå in i någon församlingsledning. Och trodde nog att det var okej. Men när frågan kom 2019. Och jag valde att ha en god vän till mig, Bengt, nere från Gnosjö. Och jag sa till Bengt att du får hjälpa mig att fundera. Och han kom tillbaka efter 3 dagar och sa, jag behöver inte fundera och be mer. Det är klart du ska gå in, du behövs det, sa. Så det blev så. Så jag har varit med sedan 2019 och ordförande de sista 4 åren. Och jag lämnade i förra våren.
Ja. Och en van lekmannapredikant?
Ja, blivit så. Jag har ju mina... När jag träffade Gunilla, vi gifte oss 74. De första 10 åren för mig, det var inom läraryrket och inom musik. Så att, visst, det är väl lite sånt som man har med sig därifrån. Men, nej, men förfrågan kom vi för ett antal, många år sedan. Och nu när jag kommit till Tibro så... Maria som är vår föreståndare, hon frågar ibland att kan du hjälpa till under den här säsongen också. Så jag gör gärna det. Ja.
Du, Pelle, om vi... Den här podden utgår från en enda fråga egentligen från början. Alltså, vad längtar du efter när vi tänker på framtidens kyrka? Vad är det första som dyker upp hos dig då?
Det första som dyker upp när jag läste din titel och även lyssnade på några av poddarna som du har ute, så tänkte jag att nej, men vänta lite, framtidens kyrka, det måste ju vara nu och även framåt. Men det som slog mig direkt är att framtidens kyrka faktiskt, det är det som händer här i det här huset imorgon. Det är ett bevis på framtidens kyrka. För att imorgon är det frukost 9:00. Det kommer nog, brukar komma varannan onsdag ungefär 20-30 småkids mellan 0 och 2 år med mamma och pappa. Bara de flesta föräldrar där inte alls brukar gå till den här kyrkan. Och så är det då våra... 3 fantastiska tjejer här, Reidun, Annette och Karo, som har sångrytmik med de här små. Det är ju framtiden. De är här för att mamma och pappa tycker att det är en bra aktivitet i Tibro Pingst. Och samtidigt som det pågår, så 11:00 så sitter jag och tillsammans med, vi brukar vara 12-15 stycken, och då är jag bland de yngre när jag är 71. Det är daglediga, och då har vi bibel och bön. Samtidigt som detta pågår så får vi tacka Gud för de här unga kidsen som är här. Det var det första jag tänkte på. Det är framtidens kyrka.
Vad är det i det som berör dig starkast? Är det den spännvidden där?
Jo, men det är... Det är väl så här att när vi använder ordet kyrka, så för mig är ju det är ju jag själv och det är ju du, Karl-Henrik, och andra, alltså de personerna. Och därför som när jag funderar på hur fungerar kyrkan ute i vardagen, då... Jag tar Siv som ett exempel som kommer imorgon. Hon kommer alltid när vi har dagledig. Hon är 87 år. Och när jag hör att Siv säger att, ja men du vet, jag var ute här och på en butik i veckan och så mötte jag någon där och så sa jag, hur står det till? Ja, men jag har lite problem med mina lungor, sa den här killen. Ja, men så säger vi, men du, jag kan hjälpa till. Vi kan be lite för det kanske. Ja, sa han, det är alltid bra. Det kan jag säga, det är för mig vardagskyrkan. I all enkelhet. Man är där i ett annat ärende, men helt plötsligt så får man en fråga och så vågar man vara frimodig Jesus efterföljare.
Ja, ja.
Det är väl så också att vilket jag har haft med i ganska mycket av mina predikningar. Jag brukar säga att man pratar ju en viss med troende och kanske de som då är icke-troende. Men jag brukar säga, nej, men jag tycker kategorin istället skulle heta, det är de ovetande. Och det är ju de ovetande som vi måste fundera på. Varför är de ovetande?
Ja.
Det tycker jag är... Det är väl den... Stora uppgiften framåt är väl att vi ännu mer får möta de ovetande och kanske framförallt i vardagen.
Ja. Vilka räknar du in i ovetande då? Är det liksom, alltså just den som inte har kunskap kring vad kyrkan har erbjudit? Eller räknar du in även kyrkans folk där?
Nej, men jag hörde ordet nog första gången när en god vän till mig, jag kommer inte ihåg vilket sammanhang de satt, men Det satt en kille på en parkbänk och de satte sig där och började småprata. Och då säger den här, för dem, främlingen, ja, det låter som, är ni kristna eller? Mm. Ja, säger de, min gode vän, det är vi absolut. Vi har en tro på Jesus. Och du då? Mm. Nej, men jag är väl... Och så tystnade han, jag är väl... Ja, vad är jag? Nej, men jag är nog ovetande. Alltså jag tror de här som... Och vi möter ju dem i evangelien också, de här som inte visste Jesus. Alltså vem är Jesus? Det är väl bara snickans grabb i Nasaret, eller vad är det vi möter? Så för mig, när jag använder ordet ovetande, då tänker jag på mina grannar, jobbarkompisar under åren som kanske inte har något emot kristen tro. Jag vet ju inte ens om de kanske absolut ber en aftonbön eller säger Gud hjälp mig, jag har bekymmer. Men för övrigt ganska ovetande om vad innebär livet med Jesus.
Som inte egentligen har tagit ställning, inte för dem, men heller inte emot. För att man ju inte egentligen vet.
Nej, ja. Precis.
Agnostikerna.
Och det var ju någon som sa så här, och det kan man ju bara notera att, och jag noterade det så jag skulle komma ihåg det här nu, som jag tittar ner i burken här, men Jesus sa ju inte att syndan skulle gå till kyrkan, utan att kyrkan skulle gå till syndan. Det är ett sätt att se på det. Alltså, jag tror att vi... Tänker jag på framtidens kyrka så absolut, jag har ett hjärta för församlingen och det vi gör. Men här i Tibro, vi är 60, 70, 80, kanske 100 om det är riktigt bra. En söndag gudstjänst som är då veckans stora aktivitet. Men, och sen har vi Ekumenia och de övriga kyrkorna som också möter en del folk över en söndag. Men vi har ju 10 500 till här ute.
Ja.
Som... jag tror absolut skulle vilja veta mer. De kanske inte titulerar sig ovetande, men ja, det finns många sådana exempel att dra upp.
Ja. Men tänker du då i det, så är det snarare en fundering kring hur kan kyrkan hitta till dem än hur de kan hitta till kyrkan? Är det det du är inne på?
Ja, jag tror att det måste alltid ha varit vår uppgift, så långt jag kan se evangelierna. Och nu har man ju hunnit, som sagt, upp i åldern och har en viss erfarenhet bakåt. Men det här att vi kanske hade... Jag växte ju upp med väckelsemöten. Jag växte ju upp när en påsk kunde se ut som att det var ju Getsemanestund på skärtorsdagen. Det var... förmiddagsgudstjänst på långfredagen och väckelsemöte på kvällen. Det var väckelsemöte på påskafton. Och det var förmiddagsmöte på påskdagen och väckelsemöte på kvällen. Och två möten på annan dagen. Så såg det ut ganska ofta. Och där skulle då organisten orka hänga med. Och sångarna och alla andra som skulle sjunga. Och visst, men det var ju ändå en... Och ibland hände det väl i Gnosjö att vi någon påsk sa att men vi lägger långfredagsgudstjänsten på Röda Kvarn, alltså biografen. Mm. För då kanske det kommer någon som inte är så van att gå till kyrkan. Och det gjorde det också några gånger. Mm. Och det har väl landat mer hos mig genom åren att det är de här... Jag kan ju ta vad Karl-Erik Solberg har ju sagt, det så bra. Han sa nämligen, gå ut. Mm. Och så sa han, ja men då går vi väl ut, och sa han. Och så gjorde man det till Plattan och till Malmskillnadsgatan och så vidare. Och där mötte man ju folket.
Mm.
Jag tror det är framtidens kyrkas största utmaning. Möt folket 24/7.
Och möt folket där de är och inte där de borde vara.
Nej, precis. Ja, ja. Det är nog rätt formulerat.
Men hur löser man en sån utmaning då? För det är väl också rimligt att vara även Karl-Erik Svarberg och Sankta Klara kyrka firade sin gudstjänst där inne. Men det var inte det enda de gjorde helt enkelt. Det är den enkla lärdomen.
Ja, men det är ju när man använder begreppet att gå ut eller prata om de som är utanför kyrkan som av någon anledning då inte kanske söker sig hit. Jag menar, vi sitter här i Tibro Pingst nu som där byggdes kapellet, vet du bättre än jag tror 1938 eller någonting. Det är en församling som är över 100 år gammal. Och det är klart att vi skulle ju kunna då säga att om vi nu pratar medlemsmässigt, vi är fortfarande på matrikelnivå någonstans 250-260 medlemmar. Mm. Men vi är 80-90 på en gudstjänst. Sen har vi då, som sagt, imorgon så kommer det 20 mm. fantastiska små kids hit.
Mm.
Så det händer ju mycket i veckorna, after school och allt vad det heter. Men, och det ska vi naturligtvis värna om, men jag tycker det är fascinerande när man mer och mer, just nu har vi landat i, på den här onsdagsbibelbönen som jag säger, med de daglediga nu. Den här terminen så plöjer vi Lukas evangeliet. Och vi hade det förra veckan, så jag faktiskt, bara för att jag skulle komma ihåg det, noterat, som jag tycker är en spännande berättelse i Lukas 7. Jesus får frågan av Simon som var farisé. Alltså då pratar vi, då skulle vi kunna prata dåtidens kyrka, mm-hmm. synagoga.
Mm.
I princip, vill du komma hem på middag? Och det är ju några spännande verser där i Lukas 7. Och Jesus går verkligen dit, och helt plötsligt så blir det oväntat på den här middagen. Det är alltså en middag bland de här kyrkliga, men det kommer en prostituerad kvinna och går in i rummet, antagligen helt objuden.
Mm.
Går fram till Jesus, ställer sig bakom, gråter. Tårarna hamnar på Jesu fötter, tar sitt hår, tar oljan och häller ut och torkar med sitt hår. Då kan man tänka, vänta lite, nu är vi i någon form av sammanhang där Jesus är där och farisén är där. Alltså, nu får man kanske inte dra fel slutsats, men jag säger kyrkan var där.
Ja.
Mm. Och så kommer det något oväntat in. Och den prostituerade var säkert inte välkommen. Och då står det i en av verserna så här. När värden, som var en farisé, såg vad som hände och såg vem kvinnan var, så sa han till sig själv: det här bevisar att Jesus inte är någon profet. För om Gud verkligen hade sänt honom, så skulle han veta vad för slags kvinna hon är.
Mm.
Resten i den här berättelsen är ju att Jesus får ju ge en liten bild till Simon. Men sen så säger han ju också: men Simon, när jag kom in här så, du tvättade inte mina fötter.
Mm.
Du gav mig ingen välkomstkyss. Och så har han då ett fantastiskt speech-tal till den här kvinnan, som man säger att du kan gå vidare.
Mm.
Mm. Dina synder är förlåtna. Där har vi en berättelse till göra när man har Jesus mitt i kyrkan, men det oväntade händer.
Mm.
Och skulle jag, om jag ska prata om vad jag gör i så fall, jag tänkte inte att jag skulle använda ordet drömmer så mycket, men det jag skulle kanske önska om framtidens kyrka, mm. det är väl att, nu uttrycker jag mig lite vanvördigt.
Gör det.
Och det beror på att min gamla pastor i Växjö använder det uttrycket, den gode Stig Bombrult, numera i Korskyrkan Borås. Han sa vid något tillfälle: jag tycker det luktar lite för lite skit i kyrkan.
Mm. Mm.
Och vi förstod ju vad han menade.
Mm.
Alltså, det är roligt när de kommer in som är oväntade.
Mm.
Eller de kanske då ovetande, om vi så vill.
Mm.
Och det mötet i Lukas, där tycker jag talar om att det är den Jesus som både kan vara på middag hos farisén,
mm.
men han backar inte för att det oväntade händer.
Nej.
Utan han hanterar det på ett fantastiskt sätt.
Niklas Penso, som är biträdande kyrkoledare i Kumenakyrkan nu, jag vet när han för många år sedan han predikade på 12-konferensen, så sa han bland annat, vilket väckte lite rubriker, så där, sa han att det svärs alldeles för lite i våra kyrkor.
Jaha.
Just utifrån den tanken att det är för många, alltså det är för få som inte vet hur man borde bete sig när man är i kyrka.
Mm.
Och det skulle göra oss väl med lite mer, liksom, lite rörigare helt enkelt, med folk som inte riktigt vet hur man beter sig. Det är lite det du är inne på.
Ja, och jag tror att vi då, som i så fall har vuxit upp, som jag har följt, alltså varit med, om jag säger, med farmor och farfarsmjölken, frikyrkmjölken, mm. i blodet. När vi ser liksom att det är ju gott om berättelser, tycker jag, hela tiden i evangelien, där, jag menar, tar vi, det låter som jag är bibelsprängd, men det måste vara Lukas 5, tror jag, när Jesus kommer till Nasaret. Och de säger att du kan väl sätta dig och läsa ifrån Jesajas boken, och så gör han det. Och i början går det ju bra, för alla i synagogan tycker att det låter ju bra. Till dess Jesus säger att det ni just nu har läst, det är vad ni är med om idag.
Mm.
Och sen väljer han några ord till som gör att det blir en otrolig frustration bland åhörarna,
mm.
som ber honom gå ut snabbt och dessutom helst skulle vilja knuffa ner honom för berget.
Ja.
Alltså Jesus fanns där som var ett gudshem, men han var också så radikal i det han sa, så att det knöt sig ibland med den gamla traditionen.
Ja.
Och det är väl det jag tror, att när vi kan vi mer känna att absolut värna om kyrkan, församlingen, gemenskapen. Känn glädjen att få vara daglig och komma hit imorgon klockan 11 och tacka Gud för att det kommer 20 mammor och papper med småttingar.
Mm.
Det är en bra bön. Det är bönepelare i vår församling.
Mm.
Samtidigt som jag behöver känna utmaningen att när bjöd jag sist in eller hamnade hos, jag menar ta berättelsen i Markus 2 där Jesus då inte går på middag hos en farisé, utan då är det tulltjänsteman i Levi.
Mm.
Och det är ju intressant att när jag ser Jesus i det sammanhanget, fortfarande då det är alltså Guds son, han var angelägen om sin synagoga och gemenskapen, även om han var frustrerad över mycket av vad de skriftlärde gjorde. Men där skriver ju då Markus att samma kväll ordnade Levi med en fest. Han bjöd inte bara Jesus och hans lärjungar, utan också många av sina gamla kompisar. Nej, det står inte kollegor med tullen. Och en hel del personer med dåligt rykte. Jag tycker det är en bra, spännande formulering. Många av dem hade nämligen blivit vänner till Jesus. Mm. Också en kul mening.
Mm.
Judarnas religiösa ledare såg Jesus i detta sällskap, sa till lärjungarna: hur kan han nedlåta sig att äta tillsammans med sådant avskum?
Mm.
Alltså det här är ju predikningar för resten av året, om man bara skulle väl landa i de här två berättelserna.
Ja.
Jesus vill absolut gå till kyrkan, vara med farisén Simon, inga problem. Men han tar gärna emot det oväntade också. Ja. Och han går på festen till Levi.
Ja.
Fast några står i dörren och säger att han vet nog inte vad det här är för avskum.
Framtidens kyrka, vilket ju i mångt och mycket när du pratade om det, du vill ju inte tänka den så långt i framtiden, utan du vill tänka nutiden. Hör, för att inte lägga den för långt bort. Men hur som helst, vad vi än använder för begrepp där, så är det en kyrka som är väldigt brett inbjudande, som berör mycket folk då. Men det är också en kyrka som går ut, som du sa. I vilken mån är det, tänker du, någonting man gör kollektivt som kyrka? Eller är det någonting som var och en i den där kyrkan, den enskilde kristne, gör? Gå till sin granne, har samtalet igång? Eller hur går det till?
Nej, men det är nog kombinationer du säger. Så att om kyrkan nu, om jag nu håller mig i det här rummet vi sitter här i Tibro Pingst, om någon kommer fram till att vi kanske skulle försöka träffa de här små killarna och tjejerna som är 0-2 år och har lite sång och rytmik. Och så gör vi en aktivitet av det, och det visar sig att det kommer mycket folk hit.
Mm.
Det här beror naturligtvis på att Reidun då, som är en av ledarna, hon har ju redan en känning i Tibro, som när hon har jobbat på familjecentralen.
Mm.
Att det är ju Reidun.
Ja.
Det är klart att vi går till kyrkan om hon ska ha sången och rytmiken. Så du kan arrangera det här, absolut. Men jag tror att det är lika mycket att när jag går ut i Bråbacka där jag bor, vi är 68 hus 6 kilometer utanför Tibro här, eller 70 hus, jag tror det är 2000 säkert där.
Mm.
Alltså jag möter ju varenda dag någon som kommer där med sina hundar, och att då få möta, jag mötte Björn igår, ingen vet vem Björn är så det spelar ingen roll, men han kommer där med sin labbe och jag kommer med min 15 veckors labbvalp. Det är klart att vi stannar upp, det blir prat.
Mm.
Och då kan jag känna att i det mötet med en god granne, för mig är det, då tickar det här inne. Var rädd nu och kom inte med några religiösa koder eller fikonspråk, andligt fikonspråk, utan var dig själv.
Ja.
Möt din granne som det är, och oftast får man ju kanske sen vara med om att vederbörande kanske säger att det har varit lite bekymmer med det här. Jaha. Men du, känner du till, jag har ju en varm tro på vår Herre. Jag har märkt en sak, Henrik. När jag oftast, om jag möter människor och säger jag har en varm tro på vår Herre, det skapar ingen tröskel.
Ja, just det.
Begreppet vår Herre. Alla vet liksom att du pratar om Gud eller Jesus eller någonting, va?
Mm.
Så brukar jag säga det. Men du, kan jag få be för det här? Att det kanske kan bli lite bättre?
Mm.
Eller man kan använda andra ord. Får jag välsigna dig och tro att det här ska bli bra. När vi hittar ord som människor blir bekväma med, så blir det ändå på något sätt att nu fick jag vara en Jesus efterföljare på ett naturligt och bra sätt mitt i grannskapet. Jag tror att båda de här sidorna är viktiga.
Ja. Men vad får du, hur ser reaktionen och responsen ut på den biten? Är det alltid varmt eller är det liksom oförstående emellanåt också?
Nu är ju det här är ju inte en podd när jag ska berätta om mig själv, men eftersom du ställer frågan, får jag ta en episod ur verkliga livet?
Ja.
Och de där 13 åren när jag var i Växjö, jag kom dit och tog ansvar för ett företag som inte gick så bra, och vederbörande ville också, det var inom kontorsmaskiner, det var Canon, och de sa du får gärna ta hand om det här företaget, och så blev det från 97. Men sen så, och jag kan säga så här då, så att jag knyter ihop min berättelse på något sätt, att när jag kom ner där, vi bodde i Gnosjö och familjen sa att ska vi flytta till Växjö nu då? Så vi frågade då våran 13-åriga son, vi kommer nog flytta till Växjö. Och då sa Hampus, aldrig i livet, jag lämnar inte min kompis Daniel.
Mm-hmm.
Så vi insåg att vi får väl lugna oss lite med hur vi ska flytta. Sen efter ett tag så sa han, men om vi flyttar, sa han, då vill jag ha parabol på huset. Då hade han mjuknat lite mer. Men i alla fall, vi hamnade där, och när jag kom ner där och insåg att jag har inte drivit företag tidigare på det här viset, så jag tar det här nu, jag ger berättelsen som ett personligt för mitt eget liv. Jag vet att jag satt på eftermiddagen där, det var inte mer än en 8-10 anställd, nej vi var inte så många då, kanske 5. De hade gått hem, och jag vet, jag var själv och jag sa så här, herre, jag ber om en sak, för det här är ett företag med brakförlust. Jag ber att du ska hjälpa mig att kunna hantera det här företaget så att det går så bra som möjligt. Men du ska också hjälpa mig så att jag inte bara fastnar i företagarrollen, utan det finns också familj och församling. Och så skulle jag önska att det här skulle kunna få bli en språngbräda, att det kanske är någonting större i ditt rike.
Mm.
Var det en god vän till mig som sa, vad var det sista för någonting i din bön? Vad menar du med språngbräda? Jag vet inte så, men jag vill överlåta dig att hålla på med, för att Herren har fått ta hand om det på bästa sätt. Sen var det mycket jobb. Och jag hamnade i ett läge där jag träffar en, de har kunder till oss, och, men jag skulle vara där för att berätta om en annan detalj som vi precis hade öppnat upp. För det var nämligen så att förutom att vi drev det företaget så tog vi ett beslut, jag och Gunilla, att, och det finns också en lång berättelse bakom det, men jag hade sett behovet väldigt nära att det blir tragik när det krackelerar i hemmen. Och som arbetsgivare då, så, ja, men då blir folk sjukskrivna. Det var 2001 när vi hade en väldigt peak på sjukskrivningar i det här landet. Och ur det som hände oss där då, som jag kan släppa den här gången, men det landade i alla fall i att vi startade upp en verksamhet som handlade om att Gunilla gick in och började jobba med de som ville ha hjälp, för att relationen är så taskig helt enkelt.
Mm.
Det visade sig då att det blev någonting som hon hållit på med i, till viss del fortfarande, men i över 20 år. Och det har kommit, vi har inte hållit någon koll, det har inte förts några journaler, men säger jag att det har varit minst 3-4 tusen människor på Gunillas kontor, oavsett om de är välavlönade eller arbetslösa, men det gemensamma är att det krackelerar hemma i familjen.
Mm.
Där har vi fått se ett fantastiskt sätt hur Gud jobbar. Och nu skulle jag träffa den här företagen för att komma tillbaka till din fråga, för att berätta lite om vad vi gör kring det här som inte hade alltså direkt med Canon att göra. Eller kontorsmaskiner.
Mm.
Och när jag kommer dit till honom, och det var ju helt oväntat, att jag tog upp min dator, så sa jag bara att ja, men jag har inte bott här i Växjö så länge, utan jag kommer ju från Gnosjö. Jag väljer att ta hans ord nu.
Mm.
De är inte jättevackra, men om Niklas nu sa att det svärs för lite i kyrkan.
Ja.
För då säger den här killen så här, som jag aldrig har träffat. Gnosjö, sa han, är du en sån där jävla friniklare eller? Och jag blev helt ställd. Så jag satt, jag blev tyst först och sa att det var en annorlunda öppning på det här samtalet. Ja, du vet, uppe i Gnosjö, Hillestorp, det är, och han svor, vet du.
Ja.
Och du vet, de är där i kyrkan på söndagar, sen gör de bara dåliga affärer i veckan. Så jag kände att det är något som taggar i honom ordentligt. Jag tänkte, hur ska jag fortsätta det här? jag vet inte om jag hann ens att be en bön eller att jag behövde hjälp uppifrån, men jag sa i alla fall så här att, får jag ställa en fråga tillbaka? Ja, det går bra, sa han. Vet du vad som är barlasten i mitt liv? Det allra viktigaste. Vad kan det vara? Det är väl, kanske du har familj och sådär. Kan det vara det eller? Det är viktigt, men jag tänker på något annat. Den Gud jag tror på, sa jag, tittade honom i ögonen. Den Gud jag tror på, han är barlasten i mitt företag, i mitt familjeliv, i allt. Blev jag jobbig nu eller? Och så blev jag tyst. Mm. Han satt och tittade och så kom svaret. Jävligt intressant, du. Där fick vi, Carl-Henrik, ett 3 timmars samtal där tårarna rann ut för kinderna på den här mannen. Jag hade inte kunnat planera detta. Och efteråt tänkte jag, vad hände? Jag tror att de här ovetande, eller ska vi säga ovana, kanske ibland lite obekväma tillfällen när det dyker upp, det är då vi som Jesus efterföljare får känna att amen, det funkar ju. Att på något sätt är ju vår Herre, den helige Ande, med oss i det här när vi sitter mitt i sammanhanget. Där mår jag bra.
Men det, vad handlar det om då? Handlar det om lyhördhet på något sätt? Och att vår lyhördhet inför när det där uppstår. Jag vet ju att Torsten Åhman, den gamle evangelisten och pastorn i Ekumenakyrkan, Missionskyrkan, han sa någon gång att man har ibland fått för sig att en evangelist är den där personen som aldrig kan vara tyst och bara pratar och pratar och pratar. Det är inte en evangelist, sa han. En evangelist är en som vet när man ska vara tyst, när man pratar om precis vad som helst, men också som precis känner igen, nu är det dags att sända. Mm. Nu är det dags att tala. Och just den här lyhördheten inför det, och även att liksom veta, nu har dörren öppnats. Är det det vi pratar om här?
Ja, men jag tror det är så att jag menar, vad vi än sysslar med, så om vi nu har arbetet till exempel, då går vi ju till vad nu än arbetet må heta, och vet att jag möter mina kollegor idag igen. Jag har ju sett de här åren som företagsledare här i Tibro, att vi var ju som mest lite drygt 40 anställda, och det har ju varit fantastiskt för oss inom då Prisma Tibro som det handlade om. Så, och det är fortfarande så, fast företaget har annat ägande idag. Så att det finns ju en företagspastor, det är till och med titulerat. Det är ett börsnoterat bolag som äger företaget idag. Och fortfarande på hemsidan så står det företagspastor, mm-hmm, och så namnet. Det tycker jag är helt fascinerande. Men det har vi också fått se i vardagen, att vi hanterade de dagliga ärendena med kollegorna. Men att få, i min roll då som vd i det bolaget när jag gick in och med mina kollegor, att ändå få känna att jag behöver ha den helige ande med mig. Både i det som måste hanteras idag, men också i just mötet med människor på ett naturligt sätt. Mm. Och som du säger, kunna vara tyst och inlyssnande, mm, när någon säger, har du lite tid? Absolut. Mm. Och ha, men vi behöver knappast inte ha tro för, utan det funkar så att har vi med den helige ande att göra, så på något sätt kopplar han ju på när det är dags, kanske hitta den meningen som, mm, lite förlöser samtalet.
Så en frimodigare och lite mer lyhörd kyrka, är det det vi ser framför oss?
Ja, jag tror det. Jag kan inte bedöma idag att vi inte har den. Jag tror vi har mycket av frimodighet och lyhördhet, och även om vi säger att det är för många församlingar eller kapell och annat som läggs ner, så kan vi samtidigt se att, men vänta lite, Hillsong döpte, vad det nu var, över 100, mm, året som gick. Alltså det händer ju mycket samtidigt, och jag tror att i vilket sammanhang vi än finns, att kunna känna sig trygg och glad i att här befinner jag mig just nu i livet. Och jag har med dig, Jesus, att göra. Mm. Och jag vill bara få fungera så bra som möjligt. Lyssnande. Och om det behövs, lite mod och frimodighet. Som du säger, sända. Ja. Det som behöver sändas just då.
Och det där är ju någonting egentligen då. Om vi tittar, för nu är det ju på en ganska personnivå. Det där är ju någonting som en person kan göra. Men det där är också någonting som en hel kyrka på något sätt. Alltså en tillsammanslyhördhet hade väl varit fint. Det är ju ostoppbart i så fall.
Eller? Ja. Nu växte jag ju upp i kyrkan ungefär när jag var kanske runt 12-13 år. Det är långt innan du föddes då, va? Men då hette du kanske med jämna mellanrum att nu ska vi ha vittnesbördsmöte, heter det.
Mm.
Ja, då kan man tänka, vem är det nu som har fallerat eftersom det ska till ett vittne här? Nej, men det var ju någon som skulle då, eller några stycken som skulle få berätta någonting eller läsa en bibelvers eller någonting. Vad man än titulerar det här, men om vi ska drömma om framtidens kyrka och säga att om det vore det mest naturliga att förutom den liturgi vi har, oavsett om det heter pingst, ekumenie eller Svenska kyrkan, men om det skulle vara som så att när vi samlas till gudstjänst så finns det ett utrymme, kanske varje söndag, om någon skulle säga att jag måste nog bara få dela det här.
Mm.
Det här hände mig på bilverkstaden i fredags. Och jag vill bara visa tacksamheten att jag fick vara till glädje för någon annan. Om det var ett inslag nästan varje gudstjänst, då tror jag att vi skulle säga att nej, men vänta lite, vi har en levande kyrka. Vi fungerar i vardagen och vi kommer hit kanske på en söndag eller något annat tillfälle och dela vår berättelse.
Ja. Ja, just det. Där de här vardagsberättelserna faktiskt spelar in i söndagen då. De får spela in i nästa vecka.
Ja, absolut.
Ja.
Det, jag vet inte hur mycket som händer, men jag tror ju att du nämnde Niklas innan och nu är han här i Tibro imorgon och ska få förkunna igen i den här mötesveckan. Jag ska gärna lyssna på honom. Men jag kommer ihåg förra året när Niklas var här. Han valde faktiskt Johannes 4 när det gäller kvinnan och kvinnan vid brunnen och cykar. När Jesus möter kvinnan. Och det är också lite intressant om man tänker den berättelsen. Och vi nu ska prata om det här som är lite ovant. Jag älskar ju den sekvensen i The Chosen-serien.
Mm.
Därför att när lärjungarna förstår att Jesus menar allvar med att vi ska gå över Samarien, då säger de, vänta lite, där vi är aldrig inne där.
Ja.
Och jag tror det är Petrus som säger, jag har aldrig ens pratat med någon samarier. Och Jesus vänder sig om och säger, hörni, grabbar, om det ska bli sånt här tjafs varje gång jag säger någonting så kommer vi få det lite besvärligt. Och då tystnar de. I filmen alltså.
Ja.
Bra, säger Jesus, följ mig. Och så säger de, vi behöver gå in till stan och köpa lite mat för det är lite tomt. Ja, men gör ni det så går jag upp till brunnen så länge. Jag kommer ihåg när Niklas hade den berättelsen förra året att han just lyfte fram att det är mycket mer av Jesus och Guds möten ute hos dem, nu säger jag de ovetande igen.
Ja.
Där vi inte har en aning, för vi är inte där än.
Nej.
Men Gud är där.
Mm.
Jesus är där, den helige ande är där. För det är någon som i sin ensamhet här i Tibro, Gud, om du finns, eller vad man nu säger. Och sen helt plötsligt kan det komma tillfällen när vi råkar träffa den här personen då på ICA någonstans. Och så får vi vara den här länken som kanske länkar ihop det som Gud redan har jobbat med kanske under en lång tid tillbaka.
Just det.
Då tror jag det måste vara bra Jesus efterföljare. Lyhörda.
Och lite för mycket kanske vi ibland då i allmänhet har en tendens att faktiskt vara som de där lärjungarna då som går iväg och missar det där mötet med den där kvinnan.
Mm.
Och vi behöver lite mer försöka ta intryck av och bli som Jesus som faktiskt var lyhörd och gick. Han förstod ju att jag ska upp dit till brunnen. För det finns en kvinna där som behöver lyssnas till.
Ja.
Det är en bra utmaning.
Pratade du lite grann innan vi gick igång den här sändningen om det här med när vi förbereder predikning och annat och tar hjälp. Och jag har faktiskt, jag använt det både här en gång och i Ekumeniakyrkan en gång. Jag faktiskt lyssnade in The Chosens berättelse, ord för ord, och skrev ner den. Precis hur dialogen är mellan Jesus och lärjungarna och Jesus och kvinnan. Därför att man, som jag upplever det, så gör man inte på något sätt något våld över Johannes 4, vad som står där. Men det fascinerande är ju just när Jesus väl kommer upp vid brunnen. Och den här kvinnan är bara ute i sitt vardagliga.
Ja.
Och filmen är ju så läcker i den sekvensen. Därför att Jesus vet ju då att, jag börjar inte med att presentera mig, utan jag bara säger, jag behöver lite vatten om du möjligtvis har.
Ja.
Och hon är ju lite snäsig tillbaka. Varför tilltalar du mig? Jag är samarier, du är jude, vi borde inte ens prata med varandra.
Ja.
Och där är en spänst i dialogen när hon fortfarande är lite snäsig ända till Jesus säger till slut, men vänta lite, förlåt, jag kanske skulle säga please, kan du ge mig lite vatten? Ja. Den är så otroligt vacker för att se att det här mötet, när hon säger att till slut säger hon, hon förstår vem man är, men du har kommit fel, för det borde inte vara jag.
Ja.
Tror du, säger Jesus, att jag har kommit hit mitt på dagen om jag inte visste att det var för att jag just skulle möta dig? Och den man till man eller man till kvinna berättelse, tycker jag, den ger mig åtminstone bränsle för hur viktigt det är i vardagslivet att möta och kanske kunna säga, tjenare, du, jag fick punka på cykeln här. Skulle jag möjligtvis kunna få åka med dig hem?
Mm.
Det kanske är brunnen.
Ja.
Ja, det kanske,
det kanske är brunnen, och det är kanske det som är framtidens och även nutidens kyrka. Den mötesplatsen.
Ja, jag tror det.
Mm. Tack Pelle för att du var med och drömde och längtade efter framtidens kyrka.
Tack så mycket att jag fick vara med.